Innan jag börjar så vill jag be en bön. Fader, vi tackar dig Herre för ditt ord, Herre. Herre, vi ber att du ska öppna ditt ord för oss idag. Och jag ber helige Ande om din hjälp. Tack att du ska upplysa mina ögon och mitt förstånd, Herre, och min ande, Herre, så att jag kan tala om din församling, Herre, på rätt sätt. I Jesu namn. Amen. Församlingen, eller jag har skrivit en rubrik så här, hörnstenen, församlingens framtid. Om hörnstenen, eller det finns ju en grund, men det finns också en framtid. Utan grund så kan man ju inte bygga, men man måste också bygga för framtiden. Jag vill börja där Sven-Olof var och skrapade lite på ytan här. Han banade vägen. Nu ska vi se om jag är rätt. Första Korintherbrevet 13. Nej, första Korintherbrevet 3 var det. Jag tänkte, det stämde inte. Första Korintherbrevet 3. Så står det. Nu har jag någon liten annan översättning än Sven-Olof, men tanken är densamma. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den, men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld, och elden ska pröva hur var och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Jag kan sluta där. Gud är ju noga med sin församling och han lägger en grund. Så att jag tänkte, det är rätt så intressant. När Jesus skulle födas in till den här världen så valde Gud en jordisk far som var byggare. Vi har sagt snickare, men nu kommer jag inte ihåg det grekiska ordet för det. Men det handlar egentligen om en som bygger. Om det sen är om snickeri eller byggnads. Men någon typ av byggare i alla fall. Så både den himmelske fadern och Jesu, vad ska man säga, styvfar var byggare. Och det är ju ganska intressant. Och Paulus säger att när man bygger så måste man vara noga. Gud har gett honom en nån att bygga som en kunnig byggmästare. Och när man bygger så behöver man ju ha en ritning. Jag pratade om det förra söndagen. Och då var min predikan kanske lite annorlunda. Då handlade det om att lyssna i tro och att följa Guds ord. Och det kanske var en liten reaktion mot de krafter, ska man säga, som är verksamma idag och som vill pressa Guds församling att ta steg som kanske inte, som jag upplever, inte alltid är positiva. Men grunden när man bygger är ju viktig. Får den sprickor så då är det ju katastrof. Men det är också, resten är också viktig. Så man lägger rätt grund och den är Jesus Kristus. Men sen får man inte fuska med väggar och tak och fönster. När folket skulle bygga tabernaklet eller Moses, så fick han ju en mönsterbild som man såg på berget hur han skulle bygga. Och det var nog att han följde mönsterbilden också. Och Paulus säger, med den nåd som Gud har gett mig, så har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Så Gud har ju gett oss och vill ge oss nåd att bygga rätt. Att bygga på hans ord, att följa hans ord. Kanske inte mänskligt tänkande alla gånger. Det kanske inte passar in i det samhälle vi lever i. Men vi måste bygga på ett visst sätt. Och så står också att var och en måste tänka på hur han bygger. Så vi har både ett personligt ansvar men också ett kollektivt ansvar. Och ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Ingen, det finns alltså inget undantag, utan vi måste ju hålla oss till den grunden som är lagd, och den är Jesus Kristus. Sen kan man ju bygga vidare på den med guld, silver, ädelstenar, trä, hö eller halm, och det är ju olika kostnader vad man har för budget när man bygger. Men välj de bästa, det bästa materialet när man bygger, så vill man ju bygga för att det ska hålla långsiktigt. Vi ska gå till Efesebrevet kapitel 1 och vers 20. Nu var jag i apostlagärningar här. Efesebrevet, där har vi det. Efesebrevet kapitel 1 och vers 20. Paulus förbön för de troende i församlingen. Han har bett att församlingen ska få en uppenbarelsens ande, så att man förstår vem Gud är och vad han har gjort för oss. Och sen läser vi vidare i vers 20. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så Jesus är alltså en gåva till församlingen. Han är huvudet för kroppen. Vi går vidare och läser i kapitel 2 och vers 13 också. Paulus har sagt att vi också har blivit levande gjorda genom anden. Men nu ska jag läsa ifrån vers 13. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren. Vad är det för skiljemur? Jo, det är mellan judar och hedningar. Egentligen var det ju judarna var utvalda, men nu genom Jesus Kristus så har också hedningarna fått komma till Jesus. Han har rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona både de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnsteden är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så Gud har skapat en församling av människor som har varit långt borta. Det är vi hedningar och de som har varit nära, judarna. De som fick kallelsen, de som fick förbundet, de fick lagen och orden. Men Gud, genom Kristus, genom korset, så har han sammanfogat det till en enda kropp. Även om vi nu är utspridda i olika världsdelar och så tillhör vi egentligen samma kropp. Det är människor med förvandlade hjärtan. Det är människor som har blivit uppväckta av anden, säger han. Och vi har blivit levande jorda genom samma ande som uppväckte Kristus från de döda. Det är det som fogar församlingen samman. Och Guds församling har ju många namn i Bibeln. Jag tänkte jag skulle läsa ett antal namn. Man blir ganska uppbyggd när man läser liksom och påminner om och vad Gud säger om sin församling. Så vi är bruden, vi är de heliga, vi är de troende, de rättfärdiga, de utvalda, den levande Gudens barn, vi är får, vi är församling av förstfödda, vi är Guds arvingar. Vi är Guds boning, vi är Guds tempel, vi är Guds eget folk, vi är Guds familj, vi är ett heligt folk, ett heligt prästerskap, vi är Herrens vingård, vi är jordens salt, vi är ett kungligt prästerskap, vi är Jesu vänner, vi är Lammets hustru, vi är världens ljus, vi är ett utvalt släkte och vi är Kristi kropp. Det här var bara några, det finns mer, men det var det här jag tyckte, ja, jag tog med det bara för att man ska få en bild av vad Gud säger om, vad Bibeln säger om oss. Vi är utvalda, vi är heliga, vi är rättfärdiga, vi är ett folk, vi är en familj, vi är en vingård. Och Gud betonar lite olika saker. Men det jag ville lyfta fram idag av alla de här sakerna, det är det som Efesierbrevet 1 och 2 talar om Gud, om församlingen som hans kropp, som hans familj och som hans tempel eller boning. Alla de här tre delarna är grundade i att Jesus har dött för oss på korset och att vi har tagit emot honom som frälsare. Han är den som fogar ihop kroppen. Han är huvudet som ger signaler till resten av kroppen. Vi vet ju, vi har ju egna kroppar, vi vet ju att ibland så funkar kroppen bra och huvudet dåligt och ibland funkar huvudet bra och kroppen mindre bra. Med Kristi kropp är det tänkt att huvudet det funkar alltid och kroppen ska försöka hänga med huvudets signaler. Och det gör vi ju efter bästa förmåga. Ibland lyckas vi och ibland blir det mindre lyckat. Tron på honom som gör oss ju som medborgare i ett nytt rike. Men du blir inte bara medborgare i ett nytt rike, du blir också medborgare i en ny familj. Och då får vi alla samma far. Vi har en far som älskar oss och som är stolt över oss. Precis som vi kanske är stolta över våra barn. I fredags var jag på Lunnevads folkhögskola utanför Linköping och lyssnade på min son som går på musiklinjen där. Och han hade en uppspelning och ja, du vet man... Man sitter ju bara med ett enda stort leende när man får se sina barn. Och så tänkte jag, men undrar om Gud är likadan mot oss. Att han sitter också och ler och är stolt. Men det var så fantastiskt att få se sin son och se hur han spelar och hur han har utvecklats under tiden. Och jag tänker, Gud, är han likadan? Tänker han på samma sätt om oss? Sitter han med ett leende och gläds över våra framsteg? Men vi fogas alltså in i en familj och vi har samma far. Och vi fogas också ihop till ett tempel. En boning för en plats för Guds närvaro. Både som individer är vi tempel men också som församling. När vi kommer samman så utgör vi ju en plats, ett tempel där Guds närvaro kan vila. I ett land som präglas av individualist där man ska satsa på sig själv och själv är bäste dräng om där man liksom ska självförverkliga sig så talar ju Bibeln om någonting annat. Att man är tillsammans. Man talar om gemenskap. Gemenskapen är ju Guds tanke. Gemenskapen är ju liksom, familjetanken finns ju med redan från början. Församlingen är ju som en förlängning av Guds familjetanke. Hela församlingstanken är ju byggd på gemenskap. Och det börjar med en inbjudan till gemenskap med Gud. Och när du har gemenskap med Gud så får du också hans barn som syskon. Oavsett om du vill det eller inte så blir det så. Men hörnstenen är Jesus Kristus. Och det jag lärde mig nu när vi hade Israel och Marty härifrån Israel var att hörnstenen eller sten, det är ett hebreiskt ord som där du har de här bokstäverna Alef och Beta, där du har fadern och sonen. Så hörnstenen är ju egentligen en, redan där är relationen lagt, en relation mellan fadern och sonen. Och vi bygger vidare på den. Vi får en relation med fadern och sonen. Och sen bygger vi vidare på vår relation med Gud. Men också på vår relation med varandra. Församlingen är också, som Paulus skrev här i Efesierbrevet, Kristi kropp, en kropp. Och han skriver vidare i Korintherbrevet också att kroppen är en men har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många så utgör de en kropp. Och så är det också med Kristus. Vi är många delar. Och våran funktion är ju egentligen, om man tittar alltså som kropp, när Gud skapade människan så välsignade han människan och sa vi ska vara en avbild av skaparen. Både som individer men också församling så är vi ju en avbild av skaparen. Men han har också sagt oss till att råda eller förvalta och att vara fruktsamma, föröka er. Och det är det Jesus säger när han ger missionsbefallningen, som vi kallar det. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Vi ska föröka oss, vi ska vara fruktsamma. Och där misslyckas vi ju ibland. Men det är ju Guds tanke att vi ska vara ett folk, en familj som förökar oss. Men vi också har satt att förvalta hans ord, vår gemenskap och det Gud, de gåvor som Gud har gett oss. Så vi är en avbild. Vi ska förvalta och vi ska föröka oss. Styrkor när det gäller kroppen är ju att vi är många olika funktioner. Vi har många olika delar. Det kan ju vara en styrka. Kroppen kan röra sig. Förhoppningsvis så följer den huvudet signaler och rör sig på så sätt som kroppen eller huvudet vill. Svagheter kan också vara det att vi har olikheter. Precis som det är en styrka så kan det vara svaghet också, för att man jämför sig med varandra. Man tycker att jag inte är lik den andra och tänk om jag kunde vara som den. Svagheter också att vi är beroende av varandra samtidigt som det är en styrka. Man jämför sig. Det ska man inte göra. Men det kan vara en av svagheterna. Så kroppen har sina styrkor och sina svagheter. Både när man talar om sig själv men också när man talar om oss som församling. Så har vi våra styrkor. Det är att vi är olika. Vi är många delar. Vi har många olika uppgifter. Tänk om alla var en tumme. Det skulle inte bli så mycket gjort. Men vi har så många olika. Vi har ju pekfinger och långfinger och så. Det gör ju att vi kan greppa saker. Vi kan utföra saker. Och det jag kan göra, det kanske inte någon annan kan göra. Men jag kanske inte kan göra det du kan göra. Men tillsammans så kan vi göra Kristi gärningar. Vi är beroende av varandra för att fungera. Församlingen är ju också ett tempel. En boning. Vi läste i Efesierbrevet 2 att vi är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och templet eller boning, det är ju en plats att samlas och mötas på. Man möter Gud, men vi möter också varandra. En plats för ordet, en plats för bön, en plats för sång, en plats för nattvard, en plats för gemenskap och en plats för Guds närvaro där han får tala till oss, beröra oss, utrusta oss och välsigna oss. Vi är alltså en byggnad som är sammanfogad av honom. Det står i honom fogas hela byggnaden samman. Och när man tänker på byggnad så då tänker man ju oftast på en färdig byggnad. Men vi är ju ingen färdig byggnad, utan vi är ju egentligen en byggnad som hela tiden egentligen ska växa och byggas. Precis som kroppen växer. När man föds så är man ju en liten, men sen växer ju kroppen. Och sen så kanske den krymper mot slutet. Man blir lite kortare och så. Men tanken är ju hela tiden att man ska växa. Men vi är sammanfogade. En byggnad som växer, ett heligt tempel, sammanfogade även här. Precis som kroppsdelarna hålls ihop av Jesus, så hålls tempelbitarna ihop också av honom. Vi bygger tillsammans. Det är liksom grundordet. Är ju tillsammans. Som grupp är vi Guds tempel. Men vi har ju ofta, så har ju fokuset när det gäller tempel har ju blivit en lokal. Tyvärr, även om Paulus talar oss som människor, som församling, som ett tempel, så har ju i alla fall i svensk kristenhet, så har ju fokuset nästan blivit på lokalen. Det har varit viktigt med lokalen, det har varit viktigt med kyrkan. Och det har ju varit bra i vissa tider. Styrkorna med att man har en fast lokal eller ett fast tempel är ju att det är en synlig plats. Det syns att det finns en församling i bygden. Det är tydligt för de som tror, men det är tydligt också för de som inte tror. Det finns en Gud här. Det finns människor som tror på Gud i den här bygden. Och det är lätt att hitta till församlingen. Det är bara att leta upp den här kyrkan och gå dit. Och det blir som ett hem för de människor som tror och som tillhör Jesus. Och det blir en naturlig plats för gemenskapen. En trygg plats. Svagheter. Det finns ju svagheter med den här också. Det är ju att vi sitter och väntar på att människor ska komma till byggnaden. Tid och resurser krävs för att underhålla byggnaden. Och tanken kan slå in att allting måste ske i kyrkan. Det är ju de svagheter som kristenheten har brottats med. Sen har vi då familjetanken. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med det heliga och medlemmar i Guds familj. Och familjens funktion, den kan ju se lite olika ut beroende på hur vår familj ser ut. Men det är ju i alla fall en grupptillhörighet. Men gemenskap igen, tillsammans. En plats att växa, plats att utvecklas. Familjen innebär också ett visst skydd. Styrkor när det gäller familjen är ju tryggheten. I alla fall bör det ju vara det. I en normal fungerande familj så finns det ju trygghet. Även om man är otrygg på skolan eller arbetsplatsen eller vad man nu än är. Men när man kommer hem så ska man ju känna sig trygg. Gemenskap tillsammans. Omsorg. Familjen är också en plats där man växer och utvecklas och mognar, och man får liksom lära sig saker. svagheter med familjen, om det nu finns några, det är ju att man kanske blir lite väl insluten när man har fokus mot den här lilla gruppen och att man glömmer dem utanför. Man är liksom inte öppen för andra. Sen finns det ju familjer som är fantastiska, som har ett öppet hem. Och det är ju så man vill också att församlingen ska vara, alltså en familj som har ett öppet hem. Men utmaningen är ju, hur gör man för att familjen ska vara öppen för andra? Den lilla kroppen, hemgruppen, det är ju också en liten familj. Hur gör man med den? Ska den bara vara för de som tror? Eller kan man använda den och bjuda in de som inte tror? Som ett typ av evangelisationsredskap. Och hur använder vi det bästa av templet? Av kroppen och av familjen. Det är det som är utmaningen egentligen. Svagheterna, vi ska prata om det sen, men då ska vi inte prata om svagheterna, utan då ska vi prata om där inne efter maten, så ska vi prata om styrkorna. För det är det jag vill fokusera på egentligen. För svagheter, vi vet ju alla att vi har svagheter, och det behöver man ju inte påminna en om. Men jag vill liksom lyfta fram styrkor egentligen med församlingen. Styrka med att man har en lokal. Styrka med att man är som en familj. Styrka med att vi är en kropp med olika delar. Det är det man behöver lyfta fram. Och hur kan man förvalta det i den här bygden? Och hur kan man som Kristi kropp i Finnerödja gå vidare? Församlingen i Gamla testamentet var ju en utkallad skara. En familj som växer. Och växer och växer, och till slut så är man ett stort folk. Ett förbundsfolk, ett heligt folk. Utvald av Gud. Det viktiga var ju egentligen att man hade sagt ja till Herren. I öknen, när man hade ökenvandrat, man hade tagit sig ut ur Egypten, så samlades man runt tabernaklet. Symbolen för Guds närvaro. Och när tabernaklet flyttades, då flyttade sig folket. Uppgiften var ju att bevara förbundet och följa molnstoden. Att följa Guds närvaro. Sen när man kom in i Kanans land, så vart ju folket utspritt över ett större landområde. Då byggde man ett tempel. Och då plötsligt så blev det egentligen högtiderna som var viktiga. För då plötsligt så vallfärdades folket till templet. Och den funderar jag tänkte, kan man använda högtiderna för mera? Precis som folket på den tiden samlades, det var högtiderna som gjorde att man kom till templet. Kan man använda de här, vi har ju julen och påsken och pingsten och kanske inte har så många högtider vi... Men som judarna, de hade ju betydligt fler högtider som man firade. Men kan man använda dem? För de är ju inkörda i det svenska samhället och i det svenska medvetandet. Så att man kan använda det på något sätt. Så att man får ut budskapet och får folket att... För det är egentligen problemet som jag tänker är egentligen, vi försöker, hur ska vi få folket till kyrkan? Medan jag tror Guds tanke är, hur ska jag få kyrkan till folket? Alltså vi, det är ju vi som är kyrka. Och medan våran tanke är, hur ska vi få folket till kyrkan? Och Gud tänker, hur ska jag få kyrkan till folket? Och den frågan har jag liksom brottats jag med sådana, hur ska jag få? Och vi har ju en bild då av den, och den kan ju bli lite en tung ryggsäck egentligen. Men jag ska läsa det i alla fall. Den första församlingen. Apostlagärningarna 2:42. Det Det står det. De som kom till tro höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmet och bröt det bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade var dag skara med dem som blev frälsta. Det här är ju en text som kan få en på dåligt samvete. Tänk om vi kunde ha det så här. Men det som präglade ju en församling som samlas i Jesu namn. Det var ju det som var samnamn. Och det fanns en trohet mot läran, det som undervisades. En trogen gemenskap, trohet mot gemenskap. Och man samlades runt läran, bönerna och brödsbrytelsen. Det är liksom det som var det centrala. Och ibland så funderar jag på hur mycket kan man skala av i en gudstjänst och i en församling. Men ändå att det är en gudstjänst. Men det som ändå är viktigt verkar vara orden, bönerna och bordet. Samtidigt så var ju Guds församling också en plats för helande. Så man får ju lite dåligt samvete. Där man, det stora tecken genom apostlarna. Och så känner man, ja, det är inte så jättemycket stora tecken. Men, och sen så var det också att man sålde allt man ägde. Och det har jag inte någon lust att göra heller. Men omsorgen om varandra. Det var ju liksom en plats för helande och omsorg. Och det var också någonting som gjorde ett vittnesbörd i resten av samhället. För det står någonstans här att de hade liksom ett gott anseende. Så församlingen, deras verksamhet gjorde ju att det påverkade hela Jerusalem. Nu tror inte jag att Paulus, när han sen började så hade han ju en annan tillvägagångssätt än ofta när han kom till en plats, så började han ju ofta i synagogan, men av en eller annan anledning så blev han utslängd, eller det funkade inte riktigt bra där, så han fick liksom börja sin verksamhet och hitta platser där han kunde förkunna ordet. Och det kunde ju se lite olika ut. Det var ibland hittade han ett böneställe vid en flod. Och ibland så var han väl i något hem. Eller i en hyrd lokal. Så församlingen och hur man utövade. Grunden var densamma. Men hur man utövade och hur den liksom anpassades var ju lite olika i jämfört med Jerusalem. Men grunden var den viktiga. Jesus Kristus och det heligas gemenskap. Så tron på Jesus och gemenskapen är ju det som är viktigt. Och Paulus, han anpassade sig dit han kom. Eller anpassa sig kanske är svårt, fel ord att säga när det gäller Paulus. För han ställde till en massa elände dit han kom också. Men han var så pass flexibel så att han var inte tvungen att se exakt ut så som det gjorde i Jerusalem. Utan han tog sig an platsen dit han kom på ett sätt som på något sätt passade in med folket där. Samtidigt som han var väldigt tydlig med grunden och med läran. Men formen, hur han paketerade församlingen och hur han paketerade evangeliet, det var något annat. Hur anpassar vi oss utan att anpassa oss? Det är ju egentligen en fråga också. Det var... Det är ju lätt och i det samhälle vi lever nu där det är väldigt mycket tryck på att vi ska anpassa våran tro också. Den diket tror jag inte vi ska falla i. Men däremot så kan vi anpassa och göra formas. Hur når vi vad ska man säga, störst effekt idag som församling? Där måste vi tänka till. Grunden, försoningen, den kan inte ändras. Sättet vi når ut, där kan man tänka nytt. Och en fråga då som jag vill avsluta med då är, hur hittar vi nya stigar för tallstigen? Den vill jag avsluta med. Hur hittar vi nya stigar för tallstigen? För det kanske inte är några breda motorvägar, utan det kanske är smala stigar vi får vandra på. Enkla vägar, enkla sätt, så som vi kan klara av och hantera. För Guds församling är ju inte det snabba klippens, utan Guds församling är ju, det här är ju liksom processer. Det är gemenskap där vi gör saker tillsammans. Och frågan är hur mycket, som också måste säga, vad orkar man med som församling? Vad klarar vi av? Vilka styrkor har vi? Och hur kan vi förvalta det som Gud har gett oss? Det var några tankar som jag skickade med er till middagsbordet.